God morgon
allesammans. Grattis på Fars dag, alla fäder. Glöm inte bort att imorgon är det annandag far. Och att ni firade Fars afton igår, förutsätter jag. Så att vi gör det mesta möjliga av den här högtiden. Det är höst 2019. Och vi talar om Guds rike i den här församlingen. I min inledande predikan om Guds rike så sa vi att ja, men Guds rike är både någonting som är här och nu. Det är någonting som kommer i framtiden. Det är någonting som är nära och det är någonting som är fördröjt. Och allt det här är sant samtidigt. Alla de här sakerna är saker som Jesus säger. Och då sa jag också att vi har talat väldigt mycket under ett antal år nu om Guds rike här och nu. Men ganska lite om det kommande riket. Och det kanske är en reaktion på det som man har upplevt som övertoner och lite svajig teologi bakåt i tiden. Men talet om Jesu återkomst har tonats ner av en eller annan orsak. Under min uppväxt så talade man ju betydligt mer om de här sakerna ännu mera och ännu längre tillbaka ännu mera. Och det man oftast hörde då var ju att vi som tillhörde Jesus, vi skulle ryckas upp och möta honom i skyn. Och att alla andra skulle lämnas kvar i det som kallades den stora vedermödan. Vad nu det innebar. Och det talades om tusenårsriket och vilddjuret och antikrist och alla de här sakerna. Och allt det här är ju begrepp som hämtade ur uppenbarelseboken. Och de flesta av oss, tänker jag, som växte upp i det där upplevde något där ganska så rörigt. Och framförallt ganska skrämmande. Inte alls som en dag att längta till för många. Och det finns oerhört mycket att säga om det och varför det blev så. Det ska vi inte göra idag. Utan det får vi återkomma till. Utan jag vill att ni lägger de där bilderna ganska mycket åt sidan idag. Och så ska vi tala om det vi faktiskt kan veta. Som Nya Testamentet säger betydligt tydligare än vad den talar om de där sakerna. Det viktigaste när det gäller det kommande riket. Och vi har ju också passerat nyligen Alla helgons dag. Som ju också sätter fokus på det eviga. Ja, men vad innebär evigheten? Vi får ställa oss inför det faktum att vi alla är dödliga varelser. Vi stannar upp och vi hedrar minnet av dem som har lämnat oss. Och därmed påminner oss också oss själva om att någon gång kommer vi möta döden. Och vi lever i en kultur som håller det här på ganska stort avstånd. En del kulturer hanterar ju det här med döden och det dödliga mycket mer öppet och nära. Men vi har på många sätt svårt att hantera döden i vår kultur. Man kan ju säga väldigt mycket om ett samhälle utifrån hur seder och riter kring begravningar ser ut. Vad tror man på? Vad lever man för? Och så vidare. Och när man tittar på sådana saker i vårt samhälle så märker man en hel del förvirring när det gäller det här med evigheten. Även bland människor som säger sig inte ha en tro på Jesus så förekommer ändå en hel del kristna bilder i samband med att någon dör. Och som blandas ihop med massa andra saker. Man säger att nu är hon en ängel i himlen eller han. Eller att man blir en stjärna eller en del av naturen när man dör. Andra tror på att det är själen som vandrar vidare på något sätt i ett nytt liv. Eller att man bara upplöser sitt tomma intet. Och även i en del kristna sammanhang så råder det en del förvirring kring detta. Och då är det ju inte så konstigt heller att samhället inte har en klar bild av vad kyrkan egentligen tror. De flesta kristna skulle nog svara att det kristna hoppet, det handlar om att komma till himlen när man dör. Och att där sedan spendera evigheten. Hur ser den bilden av evigheten ut? Är det någon slags icke-fysisk tillvaro då våran själ har gått vidare till någon annanstans? Men när man gräver djupare i vad Bibeln säger och vad kyrkan har trott om det här så märker man att här finns också en hel del sammanblandning av olika saker. Vissa saker som bottnar i Bibeln har blandats med annat tänkande, vävts ihop med medeltida bilder av himmel och helvete. Och färgats av våran modernisering. Och så kryddar vi det med såna här vittnesbörda människor som har varit i himlen och återvänt, ni vet. Det kommer såna böcker med jämna mellanrum. Och delar med sig av sina intryck och upplevelser. Och vi har en stor längtan att göra oss en bild av vad det här innebär egentligen. Så vi tar till oss de här fascinerande berättelserna och vi inlämmar dem i våran tro och i våran bild av evigheten. Men vi ska vara väldigt försiktiga med att göra teologi eller lära av något annat än det som skriften säger. Vittnesbörd och personliga tilltal eller uppenbarelser, det kan förstärka, illustrera eller bekräfta det Bibeln säger. Men vi kan inte bygga teologi på något annat än Guds ord. Så vad är det då Bibeln säger är vår bästa bild av evigheten? Ja, den talar ju väldigt lite om att komma till himlen när man dör. Och säger egentligen att vårt slutliga hopp är att Gud ska återupprätta och befria och förnya hela sin skapelse till det den en gång var. Det är vad vi är på väg emot. Den säger ingenting om en odödlig själ som vandrar vidare till en svårdefinierad tillvaro långt bort någon annanstans. Utan Bibeln säger att Guds nya skapelse innebär våra kroppars uppståndelse och förnyelse. Och en förening mellan himmel och jord där Gud gör allting nytt. Och om en kommande dom. Den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, beskriver slutskedet av den mänskliga historien. Och historien slutar ju inte med att vi lämnar en jord som går under åt sitt öde. Utan den slutar ju med att himlen kommer till jorden och att Gud tar sin boning bland oss. Så här skriver Johannes i Uppenbarelseboken 21. Jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga för det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Den bild som Johannes fäster på våra näthinnor som slutbilden är ju inte att Gud överger sin älskade skapelse utan att han återupprättar den till allt det som den var tänkt att vara. Himlen landar på jorden och förenas med den. Och egentligen är ju det en återgång till början. Där Guds närvaro fanns hos människan i paradiset och där ingen ondska eller död ännu fanns. Kanske är det våran bästa bild av evigheten. En återgång till det paradisiska början som Gud hade tänkt. Det kommande riket innebär framförallt ny skapelse. Och Guds nya skapelse, där vi ingår, det är det slutliga kristna hoppet. Och det har redan börjat. Jesus är ju den första frukten av den nya skapelsen när han uppstår från döden. Det som beskrivs om Jesus efter uppståndelsen, det är vad som väntar alla oss när vi ska få nya kroppar som inte bryts ner. Genom Jesus Kristus och hans uppståndelse så har döden redan mist sitt grepp. Det är det som Jesus till exempel förklarar när han möter Marta och Maria. När han kommer dit och Lazarus redan har dött så möter han Marta i Johannes 11. När Marta hör att Jesus var på väg så gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Och Marta säger till Jesus, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, ja, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Uppståndelsen är redan här. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit i världen. För den som är i Kristus, säger Nya Testamentet, så har ju den här övergången från död till liv redan skett. Den här framtida händelsen har brutit in i nuet och genom Jesus har vi redan del i det som ska komma. Paulus uttrycker det ju som att den som är i Kristus är en ny skapelse. Ny skapelse är det vi är på väg emot och i Jesus får vi redan vara det. Det är ju fascinerande att läsa om lärjungarnas reaktioner när de möter den uppståndne Jesus. Har ni tänkt på det? De känner inte igen honom. Men ibland när han gör eller säger saker så förstår de eller märker att det måste vara han. I slutet av Johannes evangelium så står det att ingen vågade fråga vem han var. Men de förstod att det var Herren. De vet på ett sätt att det är han men vill ändå fråga. Han har genomgått den här kroppsliga förvandlingen som Bibeln säger väntar alla oss som tror. Vi ska få nya kroppar som inte bryts ner och dör. Och det är därför Paulus till exempel säger att kött och blod kan inte ärva Guds rike. Utan det som är mänskligt det förgår. Men det som är evigt består. Himlens och jordens förening, det är det slutgiltiga svaret på den bön som Jesus lär oss att be. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Slutbilden i Johannes uppenbarelsebok är ju svaret på den bönen. När himlen landar på jorden. Det är det som Paulus också menar när han säger att då ska Gud sammanfatta allt i Kristus. Allt i himlen och allt på jorden. Att det slutliga kristna hoppet är en kroppslig uppståndelse och en förvandlad förnyad skapelse. Det är egentligen ingenting nytt. Men det är någonting som kyrkan förlorade under lång tid med betoningar på andra saker. En av de mest utmärkande sakerna för den tidiga kyrkan var just den samstämmiga tron på uppståndelsen. Det här var ju en salig blandning av människor med olika bakgrund som utgjorde den tidiga kyrkan. Och säkert hade man med sig en massa olika sätt att se på vad som händer efter döden innan man kom till tro på Jesus. Och i en massa olika frågor så debatterar man ju fram och tillbaka och skriver brev och skrivelser och har kyrkomöten och så vidare. Men i frågan om uppståndelsen så är det nästintill enhällig syn som vi hittar. Så att lyfta fram det här handlar egentligen om att skala bort en massa annat som har vävts ihop med våra bilder av evigheten. Och återvända till det som egentligen är Jesu undervisning. När ska då allt det här ske? Det är en fråga som vi alltid har ställt oss också. De första kristna levde med en övertygelse om att det kommer ske snart. Och sedan dess har man spenderat många långa stunder med att försöka förutsäga när det ska ske. Ibland med exakta datum. Och Jesus säger till och med, inte ens jag vet. Bara fadern. Utan det vi vet om när det ska ske är att det sker när Jesus återvänder till den här jorden för att döma levande och döda. Då ska alla som har levt uppstå igen och stå inför Jesus. Han berättar det själv i Johannes 5. Sannerligen jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen jag säger er, den stund kommer, ja den är redan här. Då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag och min dom är rättvis. Så jag följer inte min egen vilja utan hans som har sänt mig. Här läser vi både om den kroppsliga uppståndelsen som väntar men också om en kommande dom. Vilket också är någonting som många gånger har upplevts som skrämmande. Men Jesus talar ju inte om den på det sättet. Utan här läser vi om den kommande domen som en god nyhet. Och det är den. Det är ju tröst och hopp att Guds rättvisa slutligen kommer att svepa över jorden och att han är den som kommer fälla domen. Det är inte en hårdhjärtad, arrogant, hämndlysten tyrann som fäller domen, utan det är Guds lidande tjänare Jesus. Han som älskade syndarna, som dog för deras skull och som mycket väl vet vad det är att vara människa. Ingen är bättre lämpad för det än han. Domen innebär ju att någonting förklaras för gott och värt att försvara. Och något annat för ont och förkastligt. Och det är egentligen det enda alternativet till kaos. För inte så länge sedan så har vi lämnat ett sekel som visar upp de största grymheterna som världen har skådat. Och varje gång vi möter sådana saker så ropar det ju inom oss på rättvisa. Ställ dem till svars som är ansvariga för det här. Och Bibelns ord är att det kommer en dag för det. Det kommer en dag när Gud kommer ställa allting till rätta. Det är ju vad Guds dom innebär. Det kommande riket, det innebär ny skapelse. Det innebär en kroppslig uppståndelse. Och det innebär Guds goda dom. De sakerna behöver vi hålla fast vid. Och det är också de sakerna som uttrycks i de gamla trosbekännelserna som är formulerade. När de talar om Jesu återkomst så är det det de säger. Så mycket annat som har sagts om detta är ofta spekulationer om saker som egentligen är ganska dunkla i skriften. Men som uttalas med tvärsäkerhet och som man har byggt långa teologiska system omkring. En annan sak som jag tänker att vi behöver förstå också är, vad är det egentligen som är evigt? Även i kristna sammanhang så kan vi ju tendera att tänka på det här sättet. Att själen på något sätt är odödlig eller att vi är eviga i oss själva. Det säger ju aldrig Bibeln. Den säger att endast Gud är evig. Guds gåva är ju evigt liv till den som tror. Vi har inte evighet i oss själva, utan det får vi ju utav Gud. När vi kopplar ihop oss med han som är evig, då får vi del av det eviga livet. Bibeln talar också väldigt lite om själen överhuvudtaget. Och aldrig om den som den del av oss som slutligen ska bli frälst. Utan när den talar om själen så syftar det på det innersta i människan eller på människans hela person. Tanken på att det är våran själ som lever vidare, det kommer ju snarare från, ni som känner igen den här bilden ser ju att det är från Aten. Det kommer därifrån, från Platon och de grekiska filosoferna. De formulerade tanken om det materiella och det fysiska som något ont och skamligt och som vi söker en befrielse ifrån. Och att det är våra själar som går vidare någon annanstans. Det är inte en biblisk tro. Vad menar vi då med himlen? Var passar det in i allt det här? Många kristna tänker att himlen är en plats långt borta som vi kommer till när vi dör. Men det säger ju inte Bibeln egentligen. Utan himlen är heller inte en plats som vi kommer till om vi färdas tillräckligt långt ut i rymden. Och det vet vi nog om vi tänker efter. Men vi talar ändå ofta om det på det sättet. Utan himlen i biblisk språkbruk är ju Guds sfär. Och jorden är våran sfär, vårat område. Och båda är ju delar av Guds goda skapelse. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, står det. Där himlen inte står för skyn utan för Guds sfär. Och de var ju förenade från början. Och det som händer när människan vänder ryggen är att de skiljs åt. Men inte så att de är långt borta från varandra. Utan de överlappar varandra och är förenade med varandra. Framförallt genom Jesus Kristus. Så himlen är ju där Gud har sin boning. Och eftersom Gud existerar utanför tid och rum och materia så är det en annan sorts dimension än våran. Så i Bibeln används inte begreppet himlen som de frälstas slutstation. Och att helvetet är dess motsats. Utan det är ett arv från medeltida tro som fortfarande lever starkt i våra dagar. Bibeln säger absolut att en människa som tillhör Jesus och dör i tro på honom, träder in i Guds sfär och kommer till himlen och befinner sig hos Jesus. Och att en människa som inte tillhör honom och dör hamnar i det som kallas för dödsriket. Men det är två tillfälliga platser i Bibelns värld. Där man väntar in den slutliga befrielsen som är den kroppsliga uppståndelsen. Att vi när vi dör får vara hos Jesus i himlen, det är också en tröst och ett fantastiskt hopp. Men det är inte det slutliga hoppet om evigheten. Utan när Paulus talar om att jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Jesus, så talar han om den tillfälliga tillvaron. När Jesus säger att i min faders hus finns många rum, så används det grekiska ordet mone för rum, som betyder tillfällig boning. Himlen är inte våran slutdestination, utan det är ju den salighetens trädgård där vi inväntar att den nya dagen ska gry. Och det sker när himmel och jord förenas. Och ett problem när vi reducerar frälsningen och det eviga hoppet till att det bara handlar om att min själ ska komma till himlen när jag dör och frälsas från den här världen, så missar vi så mycket av det som Bibeln talar om. Om den här världen ändå ska kastas bort av Gud, varför ska vi då bry oss om den alls? Då finns det ju ingen som helst anledning att engagera sig för fred eller rättvisa eller miljö eller någonting annat. Men om vi förstår att Gud vill rädda hela sin skapelse och förnya den till det den var från början, då finns det ju helt plötsligt hopp om räddning och förvandling och förändring och nya möjligheter här och nu. Då är det helt plötsligt en fantastisk drivkraft till att vara engagerad tillsammans med Gud i att återupprätta skapelsen och ställa saker till rätta. Jesu inbjudan till Guds rike är också en inbjudan om att delta i arbetet med att göra allting nytt. Och det har redan börjat. Utifrån det så förstår vi att ingenting som vi gör för att bygga Guds rike här och nu är förgäves. Och det är precis vad Paulus också skriver när han i första Korintherbrevet 15 har en lång utläggning om den kroppsliga uppståndelsen. Så avslutar han med de här orden. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld. Den förvandlande skapelsen och våran egen förvandling och Guds fantastiska närvaro, det är någonting att längta till. Och för att kunna göra det på riktigt så behöver vi se vilka bilder är det som Bibeln målar upp av det här. De första kristna levde med en enorm längtan till när det här skulle ske. Kom Herre Jesus, kom snart. Och vi förstår att vi borde också längta till det här. Men många gånger har vi svårt att föreställa oss vad det innebär. Men det här är de bilder som Bibeln framförallt målar upp. Den nya skapelsen, den kroppsliga uppståndelsen som innebär en fortsatt kroppslig tillvaro men på ett annat sätt. Och den kommande goda domen. Det är vad Bibelns bilder pekar mot. Döden är besegrad genom att Gud reste upp Jesus från de döda. Därför har döden inte längre någon makt över dem som tillhör honom. Det är ju vårt slutliga hopp. Det är vår slutliga räddning. Amen.